Det finns väldigt mycket som fascinerar när man läser Guds ord. Och en av de sakerna är Guds oerhörda närhet till dig och mig. Hans längtan och hans vilja efter att leda oss och välsigna oss under vårt liv här på jorden. Och hans förmåga att göra det han vill när vi tillåter det. Men också hans oförmåga att göra det när vi inte tillåter det. För så vitt jag kan se så är Gud alltid i vår närhet. Och antingen är han väldigt engagerad i att hålla sitt löfte, att lära oss och undervisa oss om den väg vi ska vandra när vi ber till honom. Eller också så är han en ständig dörrknackare när vi inte tillåter honom att göra det han vill. Jag står för dörren, säger Jesus, och klappar. Vad är han idag för dig? Är han den som står och klappar? Eller är han den som leder och undervisar dig om den väg du ska vandra? Vi som är här idag, vi vill väl inget hellre än att Gud ska leda våra liv. Vi vill vara ledda utav honom. Men eftersom Gud vill ha och behöver ha vår medverkan för att det ska ske, så kanske det ändå inte är så som vi önskar. För våran längtan efter att Gud ska leda är inte tillräcklig. Vi kan längta hela vårt liv utan att något händer. Vi måste medverka till att Guds längtan, att vår längtan och Guds längtan blir förverkligad. Jag ska försöka utveckla det här något, men först ska jag läsa några bibelord. Och jag tycker att ni som vill nu, stå upp. För det är några bibelord jag ska läsa. Och det kommer ju att ta en liten tid med predikan, förstår ni. Så för att underlätta trycket i baken så kan det vara gott att få resa på sig en liten stund. Jag ska börja läsa i den 139:e psalmen i Saltaren. Den 139:e psalmen. Och jag börjar och läser vers 13 och sen vers 16. Och sen går jag bakåt och läser vers 2 och vers 4. Alltihop det här är alltså i den 139:e psalmen i Saltaren. Vers 13 och vers 16. Ty du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda för någon av dem hade kommit. Vare sig jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Och sen läser jag ifrån Efesiebrevet. Ifrån det första kapitlet, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Så läser jag ifrån Jeremia kapitel 1. Vers 4 och 5. Herrens ord kom till mig, han sa: förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig, och förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Och sedan ifrån Efesiebrevet, det andra kapitlet och den tionde versen. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och första Timoteusbrevets fjärde kapitel, vers 14 till och med 16. Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd la sina händer på dig. Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. Och andra Tim 1, 6 och 7. Andra Tim 6, 1 och 7. Till Gud, därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig, sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Amen. Nu får ni sitta ner. Det finns en del i det här som jag inte riktigt begriper mig på, och det jag inte begriper mig på, det kommer jag inte att kommentera, för det blir bara dumt. Men jag tycker att de här bibelorden ger ett väldigt, väldigt klart belägg för Guds djupa medverkan i en människas liv. Det var inte så att Gud i skapelsens morgon satte igång en livsalstringsprocess i människan som gör att när en man och en kvinna kommer samman sexuellt sett så alstras det barn slumpmässigt. Bibelns Gud är stor nog att ha kontroll över varje liv som föds. Bibelns Gud är stor nog för att tänka ut en plan för varje människa som föds på vår jord. Att säga så här som jag säger nu, det är omöjligt utan att man stöter på väldigt stora tankeproblem. Hur kan du säga så? När vi har en värld som ser ut som den gör. Där det föds barn till vår värld som är oönskade. Där det föds barn till vår värld som kommer att bli oerhört brutalt behandlade. Till en värld där barn svälter, där barn plågas, där barn får se sådana ohyggliga saker som barn inte skulle få se. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Hur kan det bakom detta finnas en Gud som har en plan för varje människas liv? Det enda sättet att komma underfund med eller kunna acceptera att Gud är en allsmäktig Gud, det är att också acceptera Bibelns klara budskap om syndafallets fruktansvärda följder. Där skriften beskriver ett syndafall som ledde människan ut ur Guds omedelbara närhet. Och så står det i skriften att det idag är så att hela världen är i den ondes våld. Gud orsakar inte det onda. Men djävulen står bakom det. Innebär det att Gud har fullständigt tappat kontrollen? Nej, det gör det inte. Gud har det övergripande kontrollen över världsutvecklingen på så sätt att djävulen aldrig kommer att avgå med seger. För Gud kommer en dag att stå som den fullkomlige segraren. Men fram till en viss punkt i historien beror djävulens herravälde på människans inställning till Jesus Kristus. Hörde ni det? Fram till en viss punkt i världshistorien så beror djävulens makt på människans ställning för eller emot Jesus Kristus. För där Jesus är Herre, där mister djävulen sitt välde redan nu. Inte så att han blir förpassad till en plats där han inte kan frista och försöka få oss att vika bort ifrån Gud. Men hans herravälde över oss, det krossas när Jesus får bli herre. Han, säger skriften om Gud, han har fört oss ut ifrån mörkrets välde och införsatt oss i sin älskade sons rike. Hur vi än vrider och vänder på det så kommer vi fram till någonting som kanske ni tycker låter underligt först när jag säger det. Men jag kommer fram till att den Gud vi tror på sätt och vis är en begränsad Gud. Vi säger att Gud är allsmäktig. Ja, det är han. Men Gud är ändå begränsad. För hans möjligheter till att leda en människas liv och låta det bli så som han har tänkt är begränsad till människans förhållande till Jesus. Utanför Jesus kan ditt liv aldrig bli det Gud hade tänkt. Guds vilja för våra liv är rubriken på min predikan idag. Och Guds vilja för våra liv, den är förankrad i Jesus Kristus. Det är alltså så att bara när en människa lever sitt liv i Jesus kan Gud sätta sina planer i verket när det gäller att ge oss en framtid och ett hopp. Och jag tycker att jag har detta väldigt väl förankrat i skriften. Och jag ska läsa några bibelställen för er nu som understryker detta att Jesus är centrum för att Gud kan förverkliga sina planer med dig och mig. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Glöm aldrig det. Jag tror att jag har sagt det förut någon gång i mina predikningar här. Att det finns strömningar i både Svenska kyrkan och i frikyrkorna idag som börjar närma sig tanken att det finns nog frälsning också utanför Jesus Kristus. Guds ord understryker med kraft. Det finns inget annat namn under himmelen genom vilket vi kan bli frälsta än genom Jesus. Han har bestämt oss, Gud alltså, till att få söners rätt genom Jesus. I honom ska han när tiden är inne sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott och den utlovade helige ande som ett sigill. I honom, alltså Jesus, har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni fått er fullhet. Men det är bara i honom. I honom har ni fått er fullhet. Han, Jesus, avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem i Kristus. Halleluja. I Kristus. Behöver jag läsa fler bibelord för att vi ska förstå att Guds plan med våra liv är förankrade i Jesus Kristus. Gud har fridens tankar om alla människor. Så är det. Gud älskar alla. Stora och små. Svarta och vita. Gula och röda. Gud älskar dem alla. Men först i Jesus Kristus kan Gud nå in i dem med sin kärlek och förverkliga den plan han ifrån evighet har med varje människa. Vi ska återkomma det om en liten stund. Guds plan med ditt och mitt liv är positivt. Jag tror inte att Gud vill att någon människas liv ska präglas utav vemod. Därmed säger jag inte att en kristen människa inte kan uppleva vemod. Det kan vi visst göra. Men Gud vill inte att vemodet ska prägla oss så att vi en dag när vi når vägens slut, människors omdöme om oss ska vara: hon och han var en kristen, men de var vemodiga. Man såg aldrig någon glädje hos dem, utan vemodet höll sin grepp över dem. Så vill inte Gud att det ska vara. Det finns så oändligt många bibelord som uppmanar oss till motsatsen mot att känna vemod. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet. Jag tror att Anna nämnde något om det, att vi ibland kan det nästan vara så att man tappar modet lite grann när svårigheterna blir stora. Det har vi känt allihop. Men hans uppmaning till oss, han vet att det kan vara så. Hans uppmaning till oss är: tappa inte modet. Fäst dina ögon på mig och se vad jag förmår. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är värd mer än allt vi tänker, ge era hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus. Bibeln ger alltså en bild av den kristne som en människa som vet vart han ska gå när hans eller hennes ande hungrar och törstar. Då behöver hon inte leta efter matställena, förstår ni mig? Utan hon vet var det levande vattnet och det levande brödet finns. Guds avsikt med våra liv är positiv. Bilden av Guds barn eller Guds församling, det är ju bilden av en kropp där var och en utgör en lem. Och vi har hört det många gånger att lider en lem så lider hela kroppen. Nej, det fungerar. När nerverna i kroppen, alla har förbindelse med huvudet, då känns det i hela kroppen var det än i kroppen gör ont. Men är det så att någon nerv är skadad, då är det annorlunda. Jag har ett finger här som jag skadade för många, många år sedan. 1971. Då tappade jag en cikatör och skulle ta den, och den var utfälld, och då skar den upp djupt här. Den nerven blev så skadad så det fingret har aldrig återfått helt normal känsel. Nerverna kan bli skadade också i den andliga kroppen. Och då kan det vara så att en lem i församlingen lider, och ändå finns det någon i församlingen som inte känner det. Därför att nerven som leder till huvudet som är Kristus är skadad. Men då finns det en som kan göra mer än en doktor kan göra vid kroppsliga lemmar. Det finns en som kan förnya och hela nerven i den andliga kroppsdelen, så att det blir så som det är meningen, som Guds perfekta plan med församlingen är, att alla ska vara ett och känna för varandra och vara den helhet där allting fungerar. Gud har en plan för dig. Jag skulle vilja säga att du är ett specialverktyg som Gud har konstruerat för att kunna använda. Specialverktyg är viktiga. Jag håller på att jobba nu ett litet tag på kyrkan rent praktiskt där hemma. Vi ska renovera den stora dörren till kyrkan. Och den har beslag. Och den här kyrkan, den är byggd i början på 1900-talet. Och jag vet inte om de här beslagen någon gång har varit borttagna. Men nu bestämdes det, nu ska vi ta bort dem. Och det var min uppgift. Jag hade lovat, jag ska fixa det här. Och de skruvarna, de satt som berget, kan jag ta om för en del av dem. Det fanns ingen möjlighet att med en skruvmejsel vanligt få bort dem. Då var det en som frågade mig så här: har du en skruvknackare? Hade aldrig hört talas om skruvknackare, jag. Men jag frågade en i församlingen som är något av en verktygssamlare. Han är som Skalman, om ni vet vem Skalman är. Han har allt i sitt skal. Så jag frågade, har du en skruvknackare? Jo, det hade han. En skruvknackare är ett don. Det liknar lite grann en skruvmejsel, kan man säga. Och så sätter man in det i skruven. Och sen har man en hammare. Och sen slår man med hammaren på. Så att det finns ingen risk att den här skruvmejseln liksom vrider sönder skåran i skruven. För hammarslaget är så kraftigt. Och så vrider det lite åt gången. Man kanske får hålla på och slå 10 slag, kanske 20 slag. Och med ögat ser man knappt att skruven har rört på sig. Men när man har hållit på tillräckligt länge, då ser man, ja, men nu har den nog rört sig kanske en millimeter eller så. Och så tar man den vanliga skruvmejseln. Nu går det. En del uppgifter i Guds rike är sådana att det behövs specialverktyg. Det behövs sådana som har uthållighet att hålla på, fastän det knappt rör sig någonting. Och det som står bredvid i tycker, det händer ju ingenting. Men den som är specialverktyget i Herrens händer fortsätter ändå uthålligt. Och rätt som det är sker det som ingen annan i församlingen hade kunnat åstadkomma. Plötsligt rör det på sig. Och då får andra i församlingen komma in också med sina gåvor och hjälpa till. Jag vet inte om ni förstår bilden. Du är ett specialverktyg. Vilket specialverktyg du är, det vet inte jag. Men Gud vet det. Och det är viktigt att du får vara i funktion i församlingen. Var inte bekymrad om det du håller på med inte ser ut att hända så mycket med en enda gång. Låt Gud hålla på och använda dig så länge han vill. Hur ska vi egentligen veta vad Gud vill använda oss till? Jag ska sluta alldeles strax här nu. Jag vet inte om du tycker att jag säger det alldeles för enkelt. Men jag ville säga så här att det Gud vill använda dig till, det har han lagt ner en längtan till i ditt liv. Vad längtar du efter att Gud ska använda dig till? Du kanske är där nu. Jag vet inte. Men kom ihåg det jag sa i början, att längtan är inte tillräckligt. En människa kan längta hela sitt liv. Jag har mött en sådan speciellt som jag tänker på nu. Han är i min ålder. Och han säger, jag förstår inte varför Gud inte gör någonting. Han längtar och längtar. Och jag har försökt att säga, men rör dig i riktning mot det som du känner längtan efter. Vänta inte på att Gud ska komma och ge dig det serverat på ett fat. Utan börja och medverka till att det du längtar efter kan bli verklighet. För Gud har inte tänkt sig någonting som du fruktar eller har aversion emot. Det är inte Guds plan för ditt liv. Men han har lagt en längtan i ditt inre. Kanske du längtar efter att få bli använda av Gud i förbundstjänst för andra människor. Kanske du någon gång har tänkt, tänk om jag kunde få vara med om att lägga händerna på människor och be till helande för dem. Om det är en verklig önskan och längtan i ditt inre. Börja och be. Lägg din hand på någon och be. Sker det inget första gången, fortsätt. Rör dig i riktning mot det som Gud vill använda dig till. Och så kan vi fortsätta och ta det ena exemplet efter det andra. Hur har vi det i våra liv idag, vänner? Guds plan med oss, den har funnits där i hela våra liv. Och han vill fullborda sitt verk i oss. Han håller på. Och det är inte för sent för Gud. Du är inte för gammal. Hör det. En del av oss här, vi är ju gamla. En del är yngre. Men åldern för Gud har ingen betydelse. För framtiden är hans. Gud kan. Tacka Gud. Prisa honom för att du får vara hans. Och säg, Herre, allt det du vill, det vill jag ska bli en verklighet. Och nu börjar jag röra mig mot det som jag tror att du vill med mitt liv. Och är du, känner du att jag är där Gud vill att jag ska vara? Bra. Fortsätt. Ge inte upp. Du kanske inte orkar som du gjorde förr. Men håll på ändå så mycket du orkar. Sätt dig inte med händerna i kors. Och säg, nu har jag gjort mitt. Utan gör det du kan, så gör Gud resten. Och då blir det väldigt bra. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du visste. Du ville vårt liv. Tack att inte vi är resultatet utav en slump. Du har en plan för oss. Och den planen kan du förverkliga. Herre, vi vet att det inte alltid har blivit så som du hade tänkt. Men vi tackar dig för att du är en sådan suverän Gud. Så att du både kan förlåta och hela. Herre, om det skulle vara så att det har blivit någonting med nerverna i din kropp, Herre. Att inte det fungerar som du hade tänkt. Tack att du kan läka så att församlingen blir denna enhet som du från början ville. Där alla älskar varandra. Känner med varandra och lider med varandra. Bär varandras bördor. Herre, låt din församling få bli ett ljus och ett salt i världen. Låt din församling få bli vittnesbörd om vem du är. Herre, tack att du vill välsigna den här församlingen och var medlem och var och en som har kommit hit, Herre, var de än tillhör. Tillhör de dig, Herre, då vet vi att då håller du på att sätta din plan i verket, slutföra den. Herre, låt ingenting förhindra det. Vi tackar dig för att trots det att djävulens angrepp inte har slutat, så är i alla fall hans herravälde över oss brutet, så att vi nu tillhör dig. Och då finns du där och ska ge oss den kraft vi behöver för att kunna hålla ut hela vägen ända hem. Amen.